Podplay.
Hallå godvänner och ovänner. Jag sitter här och lyssnar på The Path och deras nya singel I Am The Fire. Jag är helt skamlöst promar kompisars nya rockband Hans, men du är helt fokuserad på att sälja in podden. Just det här är nämligen podden Off Limits med Jonas Nilsson, Hans Wiklund i studion. Normalt sett så hör du oss på FM-bandet i det gamla utdöda mediet radio, där vi kör en morgonshow i rockklassiker från 5.30 till 9 varje morgon. Den går ju bra, den där förbannade morgonshow, men större än P3, eller större än PK3 som den heter.
Just det, men nu lyssnar ni på podden, och det gör ni säkert genom podplay.se eller podplay-appen i telefonen, för då hör ni ju podden en dag tidigare, det vill säga idag, onsdag.
Jag lyssnar via en buttplugg.
Mm.
Mm. Saknar du en buttplugg så är det den jag sitter och lyssnar på.
Just var den var någonstans.
Ja, exakt. Ah. Det vill du inte ens veta.
Nej, grabbar. Det vill jag faktiskt inte.
Vilka ämnen tar vi upp idag? Det här är lite grann som uppdrag granskning eller uppdrag förvanskning. Vi ska ju till Kabul och smeta in skäggolja på de här talibanerna som har jagat iväg inte bara amerikanska, franska, tyska, belgiska, holländska utan även den svenska armén faktiskt.
Precis.
Tolkarna fick fly hals över huvud in till Pakistan.
Ja.
Pakistan, landet som Sverige faktiskt exporterar vapen till. Ja. Och de vapen har ju sipprat in till talibanerna.
Ja, de kom tillbaka.
Vilken otur.
Ja, alltså tolkarna eller kollaboratörerna som Jan Guillou kallar dem. Han skrev en krönika. Där skrev han ordet kollaboratör fyra gånger, tror jag, den där texten. Kollaboratör är alltså, har sitt ursprung i de som hjälpte nazisterna under. Så att Jan Guillou menar då, det är alltså de som samarbetar med fienden. Fienden för Jan Guillou, det är Sverige.
Jo, men alltså en fri...
Nej, men vi lämnar det där.
Ja, okay.
Och sen har vi också det här ärendet med den här unge mannen som våldtog, hotade, kidnappade och jagade en flicka med pistol, våldtog henne en gång till och sen kunde casha ut 840 000 av våra skattemedel som ersättning för att han råkade sitta häktad lite för länge.
Det där är en veritabel skandal. Det där är nästan värre än när Petra Marklund tog över Allsång på Skansen. Det var liksom, det funkar ju inte. Jag kokar när jag hör sån här skit.
Jag vet, alltså. Men det är meningen det också.
Ska inte det här vara en glädjepodd så att mina psoriasis i sår sluta droppa ner i mina nachoschips.
Ja, det skulle man kunna tro.
Ja, men jag vill ju för fan vara glad.
Nej, vi vill också väcka folk lite grann. Men som sagt, sånt här händer hela tiden. Så att det är klart att ni kan bli uppjagade över det. Men vi blir ju inte det. För vi är ju lite från oben. Vi står ju på Olympens höjder och liksom släpper ner sanningar till er stackars poddlyssnare. Och det tycker vi. Vi trivs i rollen, så att säga. Så ska vi prata lite grann. Det blir lite Joel Kinnaman. Det blir lite... Vad hade vi med? Vi hade lite Morgan Johansson och...
Vi ska på prins Julians dop. Julian... Prinsen som inte döpt efter Julian Assange.
Utan Julia Caesar, den gamla pilsnerfilmsstjärnan.
Just det, som var lesbisk faktiskt.
Jaha, hur vet du det?
Det var, jo, men det är väl ganska vedertaget.
Ja, men nu har du snackat med Tor Modén igen, va?
Vi har samma PT han och jag. Jag ska ner 150 kilo här innan sommaren är slut. Välkommen till podden Off Limits. Vi ska också självklart, det var sånt där öppet mål. När jag såg de här nyheterna i dagarna ända, och på tal om ända så handlar det om det också. Tantra sexfestivalen i Molkom i Värmland.
Va?
Tänk då vara kommunalrådets ordförande i Molkom och få liksom spotlighten på sig för att man arrangerar ett tantra sex för 500 snurrpälla med taskarna ute i en skog i Värmland.
Och det är så ovaccinerade de dårarna också. Vilken jävla sörjare måste ha blivit av det här. Alltså han måste ha gått och retat sig på det här år ut och år in. Och det var ju inställt förra året på grund av pandemin. Men i år körde man ju på arrangörerna och säger, vi kan väl inte ta ansvar för det här.
Det är helt fantastiskt. Ja, välkommen till podden Off Limits. Vi är i full fart här. Det här är ett slags väckelsemöte. Det är ett tältmöte signerat 2021. Och i studion också vår demonproducent... Oliver Bergman, vi ska strax ta upp lite historiska referenser, filmhistoria och annat. Mm. Jag tycker vi drar av oss frottetrosorna och kör på här. På med skinnmössan, Hans. Jag är beredd på en riktig penetrering.
Ja, nu ormar vi in oss i tantraställning. Och kör!
Jag bara skojar för fan! Sen ska det hånas och kränkas. Nu spelar du in, va?
Nu spelar
jag
in.
Underbart. Hans Wiklund kom något sent i studion, men Oliver och jag har suttit här och pratat om barn och nativitet och barnafödande. Finns det mycket naivitet runt nativitet? Oliver Bergman, du har planerat att skaffa barn.
Ja, men inte nu.
Nej, vi ska podda nu till. Ja. Så ta på dig byxorna för fan.
Ja, nej. Nu går du fort fram här, Oliver.
Ja, och sen säger han, Oliver Bergman, då att Jag har några år på mig, jag är ju bara 28 år. Din släkting, demonproducent Oliver Bergman, Ingmar Bergman, han hade ju barn på byn redan som 22-åring. Va? När var han betäckte Liv Ullman första gången, va? Ja, jag tror att det sprattade till och blev barn ganska direkt. Va? Han har väl barn med Liv Ullman då?
Ja, alltså nu kan inte jag tågordningen där. Det är ju en successionsordning inom Bergman-familjen.
Bergman kunde inte heller ordningen på ungarna, vet du. Han har ju massa så kallade, som man sa då, oäkta barn.
Ja, ja. Men hellre ett rejält oäkta barn än ett äkta, som jag brukar säga.
Exakt. Ja. Du kan ta med dig burken ut. Det är några burkar till spermabanken här sen. Ja. Oliver Bergman i studion. Hans Wiklund, Jonas Nilsson. Normalt sett hör du oss på, jag kan inte säga det längre, Morgonrock, som är en succéshow på radion. Ett gammalt utdött medium som snart ska utplånas. Podden, det är roliga. Där är yttrandefrihet. Det är tvärt emot vad det är i Kabul just nu.
Ja, det är framtiden. Alltså, ja, hur ska de kunna hålla reda på vad man säger i Kabul? Det är ju så ofattbart rörigt där nu. Mm.
Men här tycker jag att man bör inleda en dialog med de här människorna som hugger händerna av folk. Man har redan börjat avrätta folk på gator och torg. Hör du, en vanlig familj i centrala Kabul kan få påhälsa att det kommer talibaner då, som oftast, talibankrigare är oftast då yngre män från landsbygden, om det inte är pakistanier som har vält in över gränsen. Mm. De kan gå och knacka på dörren till bostäder inne i Kabul och kräva att få äta middag där.
Ja, just
därför det. Det finns ingen trossbotten. Nej, men det finns inga försörjningsmedel, det finns inga restauranger, det finns inga försörjningsled till den talibanska armén. Det bygger på att man går in hos bönder, och i det här fallet då stadsbor i Kabul, knackar på dörren, sätter sig ner och käkar liksom.
Just det. De måste ju äta.
Jo, jag vet, men alltså någonstans ska vi ha en dialog med folk som skjuter folk på gator och torg. Det är ungefär som att någon skulle ha sagt 1943 liksom, kan vi inte prata med nazisterna i Ukraina som samlar ihop folk i kyrkor och tuttar på? Va? Kan vi inte göra det? Jag tror inte man kan prata med folk alltså.
Nej, det tåget har nog gått just vad gäller talibanerna, men jäklar vad de, vilken snabb mobilisering de gjorde. Amerikanerna hann ju i stort sett bara kliva på hangarfartyget, så hade de slagit till på bred front och kapade provins efter provins, stad efter stad. Det måste ju vara någon sorts rekord i krigföring.
Ja, rekord i moraliskt förfall. Alltså näst efter podden Off Limits vad det gäller moraliskt förfall. 300 000 utbildade regeringssoldater har kostat miljarder dollar för först Trump-administrationen, och för det var det väl han...
Det började med George Bush.
Ja, George Dubbelfel Bush, Barack Obama. Det är en fin sån här successionsordning för att prata sånt. Mm. 300 000 pers hade de tjänstgörande. Talibanerna var 75 000 beväpnade män. Det här är amerikanska underrättelseuppgifter. De brukar ju inte stämma, men ungefär 75 000. De gav helt enkelt bara upp. Ja. Nu sägs det att det fanns mängder av lojala talibaner i regeringsstyrkorna. Alltså man gick in i en by och sa så här: vill ni kämpa för eran gud Allah, ni som inte kan läsa den här byn, eller vill ni kämpa för lite peanut money här och kämpa på regeringssidan för demokrati? Gissa vad de valde.
Ja, alltså det är ju motivationen är ju den bästa drivfjädern i krig, oavsett egentligen utbildning och antal soldater. Det var ju så man förlorade Vietnamkriget en gång i tiden. Det var ju att Vietcong, eller ja, de kallas ju Vietcong, de var ju motiverade. Det var ju väldigt skillnad på vietnamesisk militär och den amerikanska. Så att,
men var det inte Olof Palme som stoppade Vietnamkriget? Eller har jag återigen överskattat svensk utrikespolitik 1946-1975?
Lite grann, men du, vilken jäkla bontur hon har, våran utrikesminister.
Ann Linde.
Ja, det som seglade upp här precis innan talibanerna tog kontroll över Afghanistan, det var ju att vi har ju lämnat de här stackars tolkfigurerna som har hjälpt våra svenska soldater som var där i sin tur för att hjälpa de amerikanska soldaterna. Och nu har vi lämnat dem vind för våg, och de borde få komma hit då. Och Morgan Johansson, han säger då, ni är 10 000 stycken, och med deras familjer, det blir ett nytt 2015, och vi får hit 100 000 afghaner. Nej, så visade sig att det var 12 stycken, och det där var ju liksom...
Nu ringer Ann Linde, det kan vara en busringning, hon har ju råkat ut för sånt också i sommar.
Ja, men det var någon ukrainare som ringde, va?
Herregud, vilken fjäder i den gamla stråtrövarhatten för vår fina Ann Linde, alltså vårt märke utåt.
Ja, hon var blåst helt enkelt, det var en busringning.
Jo, men en utrikesminister som sitter i 10 minuter och pratar med två ryska
tonåringar.
Pajasar, ungefär som du och jag, helt ja. Utan någon slags bärighet ja. I research eller kontroll. Ringer och skojar med någon, sitter och berättar. Vi kommer aldrig förhandla med Ryssland om den här Nord Stream till exempel. Nej. Eller om den andra gasledningen. Hon säger det rakt ut. Officiella hemligheter. Mm. Motringde inte den här kvinnan när hon får reda på att det är... De sa att de var... lierade med Navalny.
Ja, precis. Ja,
han som var på teparty hos Putin och råkade rätt illa ut efteråt.
Faktiskt. Exakt, ja, han är fortfarande, sitter ju på kåken, så att han har ju trassligt nog, så att säga. Mm. Men för att återvända till han Lindes bonröta.
Oh.
Alltså när hon satt som värst i klistret med de här afghanska tolkarna, då smäller det bort i Afghanistan.
Oh.
Och det är fullt krig och alla har glömt bort de jävla tolkarna, skiter alla i nu. Nu var det ju dags att få hem svensk UD-personal och så vidare. Det var ju det var det viktigaste. Mm. Och då kunde hon triumfatoriskt säga dagen efter ockupationen av Kabul, kunde hon säga att nu har vi all personal hemma.
Ja.
Det var lugna gatan, vi fixar det. Det var som i Saigon i slutet på Vietnamkriget, bara lyfter dem från taket.
Våran chefstolk hänger på en framruta till en DC-3 och flyger just nu in över Kandahar faktiskt.
Ja, så att det ska... Var inte han som fladdrar av precis efter start?
Alltså förstå, man kan sitta och raljera, och det är lite grann våran uppgift, Hans, att skratta åt en... ja, men hela världen är som en skrattspegel, men lite grann är det som den där gamla fina sången, who do you think you are kidding Mr. Biden, do you think the Afghans run, och sen någonting om liberal democracy, take your stinking coke and shove it up your ass. Folk vill inte ha ditt västerländska levnadssätt, men Ann Linde var ju gumman tur, hon var ju fru Fortuna alltså.
Ja.
Just när hon inte kunde få hem tolkarna, ja. då faller hela Kabul, ja. De stänger ute serveringarna, de klipper skägget av kärringarna som går runt i centrum och skriker på sharia-lagar, och tolkarna bara försvann ut i myllret.
Ja, precis. Men det är också så att en bra politiker ska ha tur, eller hur?
Ja.
Jag menar, det är ju så. De mest betydande politikerna som har haft alltså en positiv inverkan på samhällsframväxten, de har ju haft flyt. De har haft lite matjord i fickorna.
Winston
Vi har ju
Churchill.
Haft en massa otursförföljda politiker. Alltså, Winston Churchill var väl den som var mest anfäktad av tur.
Han hade flyt. Ett, han fick inte skrumplever efter mångårigt intagande av både gin och champagne. Mm. Och två, han har ju pissflyt under hela andra världskriget. Obs, historisk referens. Googla andra världskriget, du som tillhör den breda allmogen och är helt obildad på svensk och internationell nutidshistoria.
Ja. Nu undrar ni säkert, är ni på väg att stänga av podden nu för det här jävla afghanpratet? För det är ju så ofantligt tråkigt att lyssna på, jag vet. Men det är ju så att vi är ju helt besatta av Afghanistan i Sverige. Och det är ju obegripligt för de flesta, förutom om man känner till att vi delar ut 1 miljard kronor i bistånd till Afghanistan. Som de bara slänger rakt ner i sanden på en gång. Givetvis.
Vi är besatta av Afghanistan därför att många av våra förorter påminner ju om Afghanistan i alla fall. Va?
Så är det ju, förutom tyst, sanden.
Vänta. Jag tycker jag har ett bönutrop här. Nej, förlåt, det var hemglassbilen.
Ja.
Det är sen tisdag kväll vi spelar in våran fantastiska podd.
Ja.
Nej, men Ann Linde, de här tolkarna ska komma hem nu.
Mm.
Det är klart, var finns de ens?
Nej, men de är glömda nu. Vi bryr inte om det. Det är över.
En annan sak.
Nej, det var en historisk passus som bara for förbi. Ingen kommer någonsin prata om de här tolkarna igen. De är borta.
Du kan tycka att det är förmätet att sitta och prata om Kabul och tolkar och allt vad det är. Men Sveriges Radio och Sveriges Television har ju kört 100%. De går ju all in. Lotta på Liseberg är ju snart Lotta från Kandahar. Allting runt svensk tv är ju fokuserat på det här med Afghanistan. Och det sitter en massa förståsigpåare från svenska Afghanistankommittén, svenska Afghankommittén, vad fan vet allt. Och fortsätter att säga att det har varit ett framgångsrikt stödjande av kvinnors rättigheter i Afghanistan. Jo, men det var tills för några dagar sedan, då sa det bara pang!
Ja.
Och så föll bilan ner över Robespierre i franska revolutionen.
Ja.
Nu är det kört.
Ja, det är det.
Och nu...
Vi kan inte komma och börja gapa om hbtq-rättigheter i Afghanistan, för det tåget har gått. Vi får vänta 1000 år på att de ska få någon ordning på just den biten, om det är nu den som ligger oss varmt om hjärtat.
Det är det faktiskt, och jag tror inte heller att det blir någon tantrafestival i Molkom med afghansk anknytning. Det är också förbjudet faktiskt. Du får inte ens pippa med vem du vill.
Nej, vilken jäkla, den här tantrafestivalen i Molkom. Hur snett kan det gå?
Hur kunde vi missa den, Hans? Det var ju en perfekt semestervecka för oss.
Ja, det hade vi kunnat bli.
Pippa i en skogslänt i närheten av områdena där Sven-Göran Eriksson betäckte sina första tjejer. Det är ju närheten av Torsby, det där Molkom, vet du.
Ja,
värmlänningar, det är riktiga snuskpellar, vet du. Fråga Selma Lagerlöf, världens första och mest berömda flata.
Men nu hoppar du lite galen tunna, Jonas. Det var ju nästan inga värmlänningar med, det är ju sedesamt folk som du vet, utan det här var ju influgna jävla dårar från Tyskland och Det var ju sådana här nakenbadare från Fyn och du vet, det var alla möjliga. Det var inga värmledningar, utan det var folk som kom utifrån som samlades på den här festivalen med en riktigt explosionsartad smitta som följd. Och det är inte så konstigt så att säga. Hela den här tantra, det handlar om att linda in sig själv i varann så att säga, och gärna naken då. Mm. Och ligga och mysa för att nå någon form av insikter.
Och folk som åkte på det här var lite sånt där. Det var lite New Age-troll, det var flashback-skribenter, det var off-limits-poddare, det var lite sånt där foliehattar och chemtrails och alla de som tror att alla andra är utsatta för konspirationsteorier när de själva är de allra främsta på att lansera just konspirationsteorier i sociala medier.
De var ju helt befriade från alla form av vaccinationer till att börja med. Det var ju därför det varit sånt rejält utbrott, och det var det 90 pers som insjuknade.
Exakt.
Efter en vecka.
Torsten Flink var ju en rask och frisk yngling jämfört med de som blev allra, allra sämst sjuka. Och något sosse-kommunalråd i Molkom.
Ja, kommunalrådet.
Var det? Okej. Okay. En person som vräkte ur sig och kallade folk för idioter och knullsjuka på Twitter. Och så sa någon sådär, och du är ju kommunalråd där i en svensk, men du kan inte använda det här.
Nej, ska man uttrycka sig så?
Exakt. Och då svarar han, ja, jag uttryckte mig så därför att nu kommer ni hit, riksmedia med Sveriges Radio och SVT. Hade jag bara skrivit ett vanligt menlöst Twitter som alla andra gör.
Han kunde ha skrivit att det var helt oacceptabelt, eller fullständigt oacceptabelt.
Ja, han kunde ha haft Stefan Löfvens spökskrivare. Mm. Absolut, det kunde han ha tagit. Annars är det bara käbbel, käbbel, käbbel. Ja.
Du, en sak som också är oacceptabel. Har du hört den här sorgsamma historien om mannen som tillsammans med sin bror våldtog, misshandlade, kidnappade, hotade en kvinna med pistol och sen våldtog henne igen och som plåster på såret fick 840 000 kronor av våra skattepengar i ersättning?
Var det han som var för ung för att bli dömd eller för att sitta häktad, och när han kom ut då efter att han hade gjort det här så var det ungefär som han hade skrapat på Triss. Kaching, sa det bara. Han fick ju mer stålar än Kai Linna ju.
Ja, det fick han.
Nästan.
Damir Ali heter han. Jag tog mig friheten att säga hans namn. Jag hoppas att vi inte blir stämda nu. Då får han väl en 800 papp till från våra fickor.
Det har jag inte ens.
Nej. Hörru, du, Ebba Busch och Kristersson och de här lite högervridna politikerna, de tyckte att nej, det här är faktiskt inte okej. Ska en våldtäktsman få 840 000 kronor av våra skattepengar i ersättning? Det kan väl ändå inte vara riktigt korrekt.
Fast vänta nu, den lagstiftande församling där alla tidigare uppräknade politiker, inklusive uthus...
Börsan och vaden Kristersson.
Ja, de vaknar ju alltid först efter det att kvällstidningarna har vaknat, eller hur?
Ja,
vänta, förresten. Kvällstidningen har inte skrivit så mycket om det här. Det här kommer ju från annat håll, Hans. Vi fick den här som ett tips till morgonshowen.
Ja, det
där var för magstark för att prata om det i radion. Där lägger ju kabullocket på, men här kan vi faktiskt nämna det. Det här är ju en förbannad skandal, Hans. Ja, jag är beredd att rösta på exakt vad som helst, bara sån här skit stoppas.
Ja, precis. Men som sagt, podden. De där senfärdiga Busch och Kristersson, de ondgjorde sig. Men samtidigt var ju en del knäpptyst, och man hörde ju ingenting från kända feminister som Mia Skäringer eller Eva Röse eller Cissi Wallin och så. De verkade inte alls intresserade av just det här ärendet.
Mia Skäringer hälsar på Twitter, no more fucks to give, och dessutom har lagts under kniven. Hon ska ju plastikoperera sig nu efter kampen mot att allas kroppar lika mycket värda har gått förbi. Vet du? Har du sett promotionbilderna på Skäringer?
Nej.
Det är någon som har i Skäringen, kan jag säga. Oj. Hon är ju perfekt stylad. Wow. Jag vill också lägga mig under kniven och se bra ut. Kanske man kan få ligga på andra ställen än i en skogsglänta i Molkom när det är tantra sexfestival.
Ja, men du tar en tripp ner till Medborgarplatsen i Stockholm så kan du nog bli knivhuggen av valfri afghan där. Ska du se.
Penetration.
Ja, du, men som sagt, om jag får återvända till det här förskräckliga ärendet med 840 000 kronor till Damir Al-Ali, så var det ju så att den här våldtagna kvinnan, eller flickan, för det var ju en ung flicka, hon direkt efter det här brottet så gick hon hem till sina föräldrar och berättade vad som hade hänt. Va?
Så att när är det här tidsmässigt?
2018. Och Al-Ali, alltså huggormars avföda som jag kallar honom, han greps ju på en gång och häktades. Polisen och åklageriet gjorde allting korrekt. Han var ju dessutom dömd för en våldtäkt redan, så det var ju ganska enkelt att plocka in honom så att säga. Så han häktades ju på dagen.
Det här är ju värre än Kapten Klänning och Breivik och Cosby på en gång. Det här är nog maximalt ju.
Ja, alltså grejen är så här. Han dömdes ju för våldtäkten sen. Men i Sverige har vi ett sinnrikt system som man kallar för mängdrabatt. Det vill säga, ju fler mer grova och hemska brott du begår, desto kortare straff får du. Det vill säga att du döms bara för det grövsta brottet och sen så får du räkna bort allt annat skit som du har hittat på. Så att du blir till exempel dömd i det här fallet för våldtäkt, men slapp då vapenbrott, dödshot, misshandel, kidnappning och allt det
här
andra.
Och anledningen till det här är att om du blir dömd för ett svårt brott, så ska du liksom snabbt kunna återanpassas in till det så kallade samhället.
Ja.
För att du inte ska ha för mycket om foten. Så ställ...
ja.
Men det här har man ju diskuterat. Det här är ju oerhört känsligt. Det här är som en ollonspets på en tantrafestival. Det här ska man ju ta bort. Straffrabatt, mängdrabatt ska ju tas bort. Och mängdrabatt är ett raljant uttryck för någonting som faktiskt har fått en hel del ungdomar att kunna komma tillbaka in till samhället.
Vad fan snackar du för skit?
Och gå ut i vanlig arbetslöshet.
Har du blivit kommunist?
Nej, och gå ut i vanlig arbetslöshet.
Du,
du hör ju inte ens...
Nej, för ursäkta.
Du hör ju inte ens ironin när han träffar dig som en... bakelitdildo i pannan, Hans.
Nej, grejen var så här. Han fick ju då, efter avdragna rabatter, och då var ju någon som sa så här... Det var det i Börstor igen då, som hon är ju ganska näpsig den där. Hon sa ju så här... Ja, men det där med rabatter ska man ha på ICA, inte i rättegångssalen. Och ja, visst, vi får se hur det blir med det där, om de tar bort det och så vidare. Men han fick
hon
ju som helst...
Hon har ju rabatterat sitt namn. Hon heter ju inte Ebba Busch Thor. Hon heter ju bara Ebba Busch nu. Så det är ju rabatt där. Thor är ju borta. Ja. Mittfältaren är hopplösa Sirius i allsvenska. Hon har skilt sig.
Hon är ju heller ingen stor förespråkare av rättssamhället. Hon sa ju så här att hon erkände ju brott då, förtalsbrott som hon åkte på från baktalaren där skurkaktiga juristen. Och så vart hon ju dömd och så säger hon så här, jag erkänner. Ja, men har du gjort det? Nej, jag är oskyldig. Jag har inte gjort det. Ja, men du sa ju precis, du har ju accepterat domen, du har ju sagt ja. Ja, men nej, det var jag tvungen att säga, men jag är ju oskyldig.
Exakt, hon erkänner sig skyldig fast hon är oskyldig, och sen ställde hon sig och drog ner frottetrosen och kissade på lagen i stort sett.
Ja.
Det jag tycker är märkligt, Sverige är ju ett förbannat Pippi Långstrumpland med kling och klang och allt vad det är, och gängskjutningar, och det är skitprogram på radion, och det är Lotta på Liseberg och Soldoktorn.
Ja.
Någonstans, när en kristdemokrat som i alla andra västeuropeiska länder är någon slags moralkonservativ person, när hon kommer med radikala förslag vad det gäller svensk lagstiftning för ungdomsbrottslingar, hur man köper uthus längs Roslagskusten etc. Det har blivit tvärtom på något sätt. Ska inte hon hålla på det gamla, det stabila, det som visade sig inte funka vare sig i Kandahar, Kabul eller i svenska storstäder?
Nej, men det är väl en rimlig invändning tycker jag. Men hon verkar inte särskilt kristen helt enkelt.
Hon är ju ursprungligen från Livets ord.
Jo men det är väl det är alla de där.
Ja. Eller som det kallades när Ulf Ekman stod och spottade på i kyrkan i Uppsala. Salivets ord.
Just det.
Där har du.
Demagogen.
Hon är livets ordare, vet du.
Jaha, ja. Det är många från den generationen som är det. För det var ju så att säga trendigt på den tiden att vara med i livets ord. Det var ju så att säga den religionen som då körde tuffast stil, hade bäst tedrickning, hade stickade flest halsdukar. Och du vet, var lite mer...
innan hon skaffade lösbröst, började sula blomkrukor på personalen på Allsången på Skansen. Kommer du ihåg det?
Mm.
Carola åker ner i någon slags, jag vet inte, något mentalt hål, börjar tala i tungor, skriker om kärlek och sula blomkrukor på folk på Allsången.
Ja.
Berghagen fick ju avgå, sålde ju sin blå kavaj på Blocket för 400 spänn.
Det var en Versace.
Var det en Versace?
Ja, alltså det är en Versace. Men Lasse Berghagen kunde inte säga det. Han sa att det här är en Versace. Då ska man inte ha en Versace-kavaj för tiotusentals kronor.
Det sa ju han också. Vad heter han? Han är väl insomnad nu. Sångaren i Lasse Stefans. Han sa...
Nej, han är väl inte insomnad.
Är han inte?
Nej, det är några andra där.
Jag hörde senaste albumet via en släkting och det låter som att de har dött alla i den.
Ja, nej. De är stillgångsdag. Men du,
Lasse Stefans sa ju också att han hade köpt någon svindyr kostym. Ja, den här kostade 20 000 på...
Blocket?
Nej, men... Nej, han hade gått på någon sån här... Vad heter den här?
Loppmarknad? Galne Gunnar? Rusta?
Ja, nu hör vi hur du handlar.
Ica-baronen?
Nej, han var i London och så gick han på Savile Row som är Londons ansedda herrkonfektions- och skrädderigata. Och sa han, jag köpte en kostym för 20 000 spänn. Oj, vad är det för kostym? Det är en Paul Smith.
Ja.
Där har
ja. Du får jag
inte veta vad det heter för att kunna göra det.
Ja, får jag återvända till den här sorgsamma historien om Al Ali, huggormars avföda,
som 840 000 kronors mannen som han kallas i media.
Ja, numera har han 840 000 kronor på sitt bankkort. Alternativt kanske har han det i sedlar hemma, jag vet inte. Han fick alltså 4,5 års fängelse i hovrätten när han skulle fylla 19 år 2017 när brottet begicks. Nu kommer ärendet så småningom upp i högsta domstolen, och då säger samme Ali att han skulle fylla 15 vid tillfället, det vill säga inte 19 utan 15, vilket är en stor skillnad. Och dessutom kunde han anföra eller hänvisa till en undersökning gjord av det rättsmedicinalska verket när han kom till Sverige. Och där kunde man då konstatera att han kunde nog kanske vara 15 eller ännu yngre, alltså fullt möjligt med tanke på den höftmätning och KOL-14. Alltså de där är ganska godtyckliga, de här rättsmedicinalverkets undersökningar av...
Det tycker du. Det är ungefär en rättsmedicinal undersökning om någons ålder. Det är ungefär lika godtyckligt som när jag åker till bilverkstaden med Mikaelas bil. Vad kostar det? Jonas, det går på en 2-3 tusen. Sen dyker man upp dagen efter. Vi hittar lite annat skit.
12-13.
14 tusen, Jonas. Ja. Hörru, jag vill fan ha mängdrabatt på det, ska jag säga.
Ja, det skulle där skulle man kunna tänka.
Var 15 år, då får jag inte ens ha samlag vare sig i ett cykelförråd eller på en tantrafestival i Molkom.
Nej, det är sant. Så då borde ju flickan eller kvinnan istället åtalats då. Men hon var ju tydligen då i samma ålder, så att hon var ju faktiskt då 15. Men han hävdade ju då att han är 15, och således då hade han ju suttit häktad i över 2 år, va? Och då släpptes han ju på en gång, och dessutom hade han suttit häktad längre än straffet då, det vill säga 2 års fängelse.
Kunde han inte släppa någon singel så att Petri kunde spela den och poängtera att vi måste skilja på verk och person?
Ja,
om det inte är rockgruppen Mustasch som körde ner en ölflaska lite osmakligt mellan tuttarna på någon studiepersonal.
Det var inte okej. Okay.
Nej, det var det inte. Och de blev bandlysta från varenda SR plus SVT-inspelning och har varit bandlysta sedan dess. Men inte enligt gängsen norm numera. Lex Yasin Byn.
Ja, precis. Men det är lite olika. Det beror lite på konstnär såklart. men hur som helst. Och han har inte gett iväg någon singel den här. Eller någon låt den här. Ali heller. Vad jag vet. Men nu har han i alla fall produktionsmedel. Han har ju 840 papp att lägga på en produktion. Och han kan göra video i hela rasket så att säga. Och torgförande mot Petri. Så att det är ju inte helt otänkbart att det blir så.
Men här säger jag som duktiga svenska kriminalreportrar. Jag tänker på... nu kommer jag inte på en enda riktigt duktig svensk kriminalreporter.
Ja, det finns flera stycken. En som har skrivit det här ärendet, det är ju Oisin Cantwell i Aftonbladet till exempel.
Oisin Cantwell... nu ska vi se.
Vänta nu, det är hans text jag läser innantill ifrån, så att något fel på honom är det minns han inte.
Okej, okay. Oisin Cantwell, nu ska vi se. Det är vågrätt 7... 6 bokstäver.
Skit i honom nu.
Vänta, vågrätt 7-6 bokstäver Oisin Cantwell. Det måste bli MeToo.
Aha.
Ja, nu får du kolla upp.
Ja. Jurister och krönikörer då, inklusive honom som vi precis nämnde, säger då att det blir lite tokigt här nu. Att han har fått så mycket pengar fast han har begått en förskräcklig våldtäkt, kidnappning, mordhot och så vidare. Men samtidigt så får man ju säga att den här Al-Alis advokat, han har gjort ett strålande jobb som lyckats trycka upp det här till och med i högsta domstolen, fast det är bara skit. Samtidigt så är det ju någonting som har gått lite snett om han sitter häktad i 2 år för ett ärende som verkar otroligt lätt att döma i. Det borde man kunna dömt veckan efter han blev häktad mer eller mindre, så hade man ju sluppit den här skiten.
Får jag bara gissa att åklagarmyndigheten har sagt någonting i stil med vi är överhopade och vi har inga resurser. Ja, vet vad man kallar, ursäkta mig, vet vad man kallar 6000 döda advokater på Östersjöns botten?
Nej.
En bra början. Ja. På riktigt, det är ju lagvrängar, Hans. Alltså jag blir så upprörd så att jag får en sån här midsommarklump i käften.
Nej, jag hör vad du säger.
Det här är så...
Jag ser det komma upp nu också.
Det här är så...
Nej, vad fan.
Här kommer det covidkräm också. Jag råkar ju svälja på Tantrafestivalen. Får bara säga, det här är så upprörande så att kommer fram någon person och säger hej, jag heter si och så, rösta på mig så ska jag ta bort allt sånt där. Jag tror att det allmänna rättsmedvetandet för en sån som mig, som sitter och förfasar mig över vad skit som står i kvällstidningar och flygplan som kommer med tolkar hängandes i vingarna från Kabul. Jag blir ju upprörd alltså.
Jo, men
du är så saklig, jag är inte den typen.
Nej, men grejen är, nej precis. Och det här, jag säger ju det här hyfsat liksom lugnt och balanserat för att du ska kunna jaga upp dig och även ni som lyssnar ska kunna jaga upp er. För det är klart som fan, jag skulle nästan kunna gå så långt som att vara som Stefan Löfven och säga att det här är ju helt oacceptabelt. Eller vänta, det är oacceptabelt, inte helt oacceptabelt.
Sträcker du så långt?
Ja, sådana ord kan jag... Jag är inte som det jävla kommunalrådet i Molkom som börjar prata om knulla och grejer i ett tweet. Det är ju också oacceptabelt.
Då tänder jag en lampa här, därför att för första gången så har vi tagit itu med det som inte är så himla bra i folkhemmet Sverige.
Könsord? Eller finns det något annat som vi behöver irritera oss på?
Ja, den här tafattheten runt att landet förändras, men vi har fortfarande lagstiftning som ungefär är anpassad efter drängslagsmål på någon dansbana på 1950-talet. Och i hörnet står militärerna 91-87 och bråkar om en som ska få ta med sig Elvira hem. Ja, det var inte okej det heller. Men vi måste förändra lagstiftningen. Som den här grejen. Vi ska fortsätta skicka en massa bistånd och skit i Afghanistan. Mm. 1,5 miljard per år är det. Mm. Jo, det ska kunna fortsätta bla bla bla. Det kommer gå rakt ner i talibanfickorna. Mm. Om det inte fastnar redan i lösskägget på vägen ner från hakan. Samtidigt så läser jag en annan kvällstidning. Snuten går 1,5 miljard back i år och vi har 600 ouppklarade mord i Sverige.
Ja,
kan vi inte ta afghanpengar och lösa lite gängmord i Sverige och ge polisen mer resurser? Det kan väl gå till genuskurser eller till nya tider för innebandyträningen för polishögskolorna.
Samtidigt så kommer vi möjligtvis att kunna få en invasion av krigsflyktingar från just Afghanistan, och då kommer polisen ha händerna fulla här hur som helst. Liksom.
Ja, jag har adressen om de ska bo här.
Var? Vad fan, är det hemma hos mig?
Nej, det är en adress uppe i Täby till någon Reinfeldt. Öppna era hjärtan, står det på dörren. Ja, men det kommer ju hända. Och sen blir det väl klimatflyktingar också, Hans. Det var ju 47,7 grader nere i Sicilien.
Ja, nej, nej.
Till och med maffian börjar svettas.
Ja, nej, jag tänkte på det här regnvädret på i Norrlandskusten i veckan här. De kommer ju, norrlänningarna börja flytta ner till Stockholm, för det är ju alldeles, de sitter ju upp till knäna i vatten där.
Mm. Det blir en ny utflyttning, ungefär som vi flyttade inte på 1970-talet.
Ja, kommer du ihåg det?
Norrlänningarna flyttade ner och sitter fortfarande och dricker fulöl på våra sundkak i storstäderna faktiskt. Inget fel på Norrland, men det är förbannat stort och glesbefolkat.
Ja. En sista liten passning i den här Damir Al-Ali-härvan, mannen, eller pojken då, var väl enligt högsta domstolen, som våldtog en flicka och sen fick 840 000 kronor av våra skattepengar i ersättning som tack för hjälpen. Det är ju så att de här pengarna behöver han inte använda till att betala skadeståndet till flickan eller kvinnan numera som han våldtog.
Var är min atarax? Jag behöver göra där.
Så att, ja, men det är ju stipulerat. Så de kan han behålla för sig själv. Så att ersättningen till kvinnan då, den får han ta från bidragen då, som han istället. För han får ju försörjningsbidrag givetvis också.
Nej, men han är väl, det är väl arbetslinjen som gäller, för att citera Reinfeldt igen. Han ska väl ut på den så kallade öppna arbetsmarknaden.
Jag tror att förresten staten kommer att betala skadeståndet till kvinnan. Så att han behöver inte bekymra sig om det. Nej, inte det heller. Så att han har 840 papp att sätta sprätt på. Han kan ju precis. Nu var det ju så att JK i det här fallet, som utdömde skadeståndet, hon var ju alltså lite kantig, kan jag tycka. För hon kunde ju ha varit lite sådär, hur gör vi med det här? Är det inte så att han kanske har satt sig i den här situationen själv, den här jävla Ali, och att han då kanske inte skulle ha så mycket i skadestånd, trots att han satt häktad i nästan ett år för mycket?
Här vill jag poängtera att justitiekanslern, hon är alltså kantig och inte tantig, för vi har sett bilder på henne i massmedia under veckan, och det var väl inte något, jag menar, alltså, ska jag bedömas utifrån att jag ser ut som en påse ankskit i Nordsjön, kan vi göra det med henne också.
Men då såg
hon,
ju
kan väl fräscha upp sig lite. Hon såg ut som en hovpatrask som var ju på prins Julians dop där. Vad hade folk gjort, va? Morgan Johansson upp utan kajal, utan propeller på ryggen. Jag satt och skämde som den gamla royalist jag är.
Nej, JK påminner väldigt mycket om Kristerssons fru, och det är ju inte bra alltså.
Det tycker jag är helt oacceptabelt.
Ja, det är det faktiskt. Och sen ska vi inte sitta här och hacka på kvinnors utseende. Det är bättre att de hackar på vårt utseende.
Då kan jag säga så här. Då säger jag som Christer Pettersson i Palmerättegången. Mm. Jag har inte kritiserat någonting. Jag har bara klargjort min position.
Aha.
Och det kommer du undan med.
Gör man det?
Ja.
Ja, men ändå. Det är så tråkig stil att sitta och klaga på vuxna, duktiga kvinnors utseende.
Men det har jag inte gjort, Hans. Jag bara drar en parallell, en parafras på hur...
Men hon är ingen Cindy Crawford, det kan vi väl säga.
Cindy Crawford som fyllde 70 här i veckan.
Nej, det gjorde hon väl inte.
Hörru, nej, men så här är det. Jag är för fin där jag som backstusittare sitter och poddar och går på människors utseende. Men det här dopet, för att återkomma till det, när prins Julian döptes ute på Drottningholm. Mm. Alltså, de nagelfors då kändisarna hur de såg ut. Det var klänningar hit och klänningar dit. Mm. Och de hade ju återanvänt dopklänningen till lilla Julian, som jag tror inte döpt efter Julian Assange, utan det är någon gammal älskarinna till prins Bertil. Va? Det var ju också prins Bertil.
Julia Caesar. gamla pilsnerfilmsdrottningen.
Det var ju prins Bertils gamla munskydd från spanska sjukan, pandemin, som han återanvände som blöja till lilla Julian. Det är en frisk liten krabat den där Julian. Det är synd om han. Han är ju sjua i successionsordningen. Ja. Han kommer aldrig bli kung om inte har en kraftig bussolycka i hela kungafamiljen. Ja. Ja. Så i värsta fall får han ta sig ett riktigt jobb. Och i sämsta fall blir han radiopratare eller poddare och hamnar längst ner på den så kallade förbannade samhällsstegen.
Grejen är så att Julian ser himla gullig ut. Det är för övrigt alla kungabarn är ju fantastiskt gulliga. Men det kan ju vara så att han är ett litet odjur, att han då blir en sorts Caligula i kungahuset och börjar fimpa sina syskon och kusiner för att jobba sig upp i successionsordningen. Förstår vad jag menar? Mm. Alltså klassiskt maktspel på närmaste feodal nivå.
Tänk om prinsessan Julian i framtiden tar ett mångkulturellt...
Prinsessan?
Ja.
Han har redan bytt kön också.
Ja, men jag tänker inte
korrigerad?
Jag tänker inte vara fast i gamla könsroller som du är. Om han är pojke har han rätt att vara flicka upp till 13-14 års ålder.
Och sen då?
Sen får vi nog ha en ny lagstiftning om det. Nej, men jag tänkte om Julian växer upp och så vill han ha ett kanske mer mångkulturellt och mer anpassligt integrerande namn för att... överensstämma med reklamfilmsproduktioner där allting ska vara svart och vitt och mångkultur. Mm. Vad säger som Damir Ali Ali, eller vad hette han, din 840 000 kronors vinnare?
Ja, det är numera, för gammal är han nu? Det är omöjligt att fatta hur gammal han är, för först var han då, ska vi säga, först var han 19, sen var han 15, sen var han under 15. Och numera borde han ju då vara, vad fan är han nu då? Då är han över, är han 23 nu?
Det är som mina annonser på Grindr, jag anger ju olika ålder hela tiden.
Man måste göra det.
Ja, man har ju trålen ute efter
lite. Och så inte, man tjatar inte ut sig själv, du vet. Att grabbarna tycker så, fan är den där gamla skruttgubben igen? Utan då är han plötsligt, nej, det är Jonas Nilsson, det är en puro, han är i 20-årsåldern.
Är det svenska mästaren i hängpung? Han som bodde i samma förort som Bygglovsvillig upp till Aspudden. Ja! Oh, det är han för guds skull.
Jag tänkte på det där med Ali, han har nu 840 papp. Jag tycker att JK gjorde bort sig lite grann här, måste jag säga. Och det har ingenting med hennes utseende att göra, även om du säger att Kristerssons fru till och med är snyggare än vad JK. Ja, du sa det, du klagade på henne.
Ska jag ta ansvar för vad jag säger i den här podden? Det tycker jag, för att citera Löfven, helt oacceptabelt.
Klipper de i den här podden? De kan ju klippa bort sånt där skit när du säger något tokigt. Hur som helst, ska vi inte ta och ersätta JK med gamla JK? Kommer du att göra en Lambert?
Oh.
Vilken asså. Där har du en stjärna.
Doing the Lambert's walk. Hej! Han hävdar ju fortfarande att Thomas Quick är en seriemördare. Jajamän. Thomas Quick som inte ens får handla moraknivar på Rusta längre.
Nej, jättetaskigt.
Gamla pederasten. Släpp en singel, Thomas Quick. Få in stimpengar via P3. Ja. Vi ska ju inte blanda ihop sak och person.
Nej, det ska vi inte. Min lilla dotter. Där sitter, för jag ger ett sugmärke. Göran Lambert, du är välkommen tillbaka att ta över JK. En person har ett helt jävla, en hel myndighet till förfogande. Det är ju faktiskt inte bra i en demokrati.
Han har blivit produktchef på Davgård som ska lansera kladdkakor.
Ja, just det.
Ja. Fantastiskt. Det var ju en riktig härva. Vad heter JK nu? Det borde jag veta som dödgrävande journalist och som granskande reporter här på Iskalla Fakta.
Ja, men det spelar ju faktiskt ingen roll. Nu kommer vi få sparken och ersättas av Lambert eller någon ännu värre. Så att de där kommer och går, Jonas.
Vilket län dyker kärringen upp och blir landshövding i? För så brukar det vara. Det brukar vara en höger-vänster-ut, va?
Ja,
det
brukar vara.
Det är som AIK-tränare. De duger aldrig men hittar alltid ett nästan lika bra jobb vid sidan om.
Ja, det stämmer.
Det gäller ju inte för oss, Hans.
Det går ganska bra för Norlin nu, va? Han som ni sparkar ut förut.
Norlin? Har Norling bytt namn nu också? Ja, men... Säg inte att han har bytt kön också.
Jo, men jag är som Göran Persson, du vet, när han skulle liksom sätta sig på Reinfeldt, och sa han alltid Reinfeldt. Han är överdriven och formet av judiskhet i hans namn, som en riktig gammal nationalsocialist han är.
Den var inte speciellt klädsam.
Nej, jag tycker inte heller det.
Det är ju en klassisk...
Reinfeldt!
En klassisk härskarteknik. Var inte någon gång Mona Sahlin blev angripen av ett gäng journalister också. Det blev ungefär i stort sett varje gång hon visade sig sista åren. Men då var det så att Göran går fram och med handen för undan henne och jag tar det här.
Just
han
det.
Säger inte ens till henne. Och journalisterna står kvar och pratar då istället med idag hemmansägare Göran Persson. Ja. Det har blivit så förbannat. Alltså jag är inte socialdemokrat, Hans, förutom när jag röstar. Då går jag alltid till vänster i lokalen. I mina speedobadbrallor, mina tubsocker och flipflops. Men jag längtar tillbaks till Göran Perssons Sverige. Lite jävla ordning och reda, va? Lite Frankos batonger på folk som inte kan uppföra sig. En klack i nacken på folk som inte gör rätt för sig.
Jävlar. En riktig mobbare. Löfven är ju en sympatisk figur. Såg du, istället för att gå på prins Julians dop så var ju han hos Tilde på TV, på TV4 där, och satt med hennes mysprogram i en soffa tillsammans med Sissela Kyle och Peter Jöback och vad det var för en, och satt och snicksnackade. Och han framstod ju som väldigt sympatisk, Löfven, och han är det. Jag har träffat honom flera gånger. Han är faktiskt, verkar vara en riktigt bra kille.
Ett politiskt genidrag. Vänstern, det vill säga Socialdemokraterna, ja, de är fortfarande ett vänsterparti fast de kanske för en borgerlig politik under bojorna av Annie Lööf och covid-19.
Mm.
De måste anpassa sig mer åt vänster, för de har ju strömhopp in till Nooshi Dadgostars vänsterparti. Han ville ju inte dyka upp som svensk arbetarledare på ett kungligt dop ute på Drottningholm. Så han skickar in sin Monchichi-gubbe, Morgan Johansson.
Han är så jävla liten så ingen kommer att se att han är där. Det var ju så Löfven tänkte, tror du inte visst. Det?
Han kom ju dit i båt, Morgan Johansson, med, jag tror att det var Strandhäll som var galjonsfigur på det lilla fartyget. Flytvästen var ju så satans stor, så det kom ju bara flytande i land någonting. Det var ju Morgan Johansson i sin gamla, som fortfarande passar, hans gamla dopklänning.
Ja.
Morgan Johansson får gå på ett kungligt dop och inte Stefan Löfven. Det var per definition utstuderad socialdemokratisk valtaktik, för nu ska han signalera jag är mer vänster än vad ni tror, för han ska snå tillbaks en massa vänsterröster som är emot monarkin ifrån Nooshi Dadgostar.
Jag tror faktiskt att det stämmer, Jonas. Det är ju så här, den stora politiska stjärnan just nu, det är ju Dadgostar och kommunisterna. De har ju stått på sig, och motståndarna, alltså, de trodde ju så här, Dadgostar, det är vilken korkad småbrud, henne kan vi skuffa undan, vi skär i handen emellan när hon står och pratar och så går vi och tar över. Det gick inte, hon var lite tuffare, eller mycket tuffare än vad de trodde, eller hur?
Du, hon var en göteborgsk nymadicken. Hon och hennes lilla syra hoppar paraply från något tak också. Men Nooshi Dadgostar har ju enorma valframgångar. Och jag vill poängtera att det inte...
Eller vänta nu, valframgångar har hon inte. Hon har inte varit med i något val ännu.
Har hon inte?
Nej.
Hon blev väl vald i ordförande.
Jo, men hon har inte varit med i något riksdagsval.
Nej, men Vänsterpartiets ungdomsförbund är ju lika mycket uppgjorda val där, vet du. Nej, men det får man inte säga.
Det får man väl inte säga, förstås. Jag tycker också att det är bra att, man börjar stryka på det här. Sossarna har ju lidit av det här förborgerligandet utav partiet, inte sant?
Men Morgan Johansson är ju mer eller mindre... De har ju varit tvingade till det, för det finns ju ingen... De har ju inte eget mandat.
Nej, men Morgan Johansson är ju liksom... Han är ju en högerman. Alltså, det är ju en moderat egentligen. Och nu börjar man liksom knuffa bort honom. Börja med att du sätter där Morgan i bänken där framför lilla prins Julian och så sukta efter kungligheter och så vidare. Så att han håller på att manövreras ut. Det är ju det. Och så går man istället på...
Han var ju så liten, Morgan, på dopet. Så kom ju fram någon amma från hovet och gav han tutten ett tag. Tog det var en bebis som satt där.
Ja, precis. Och att han skulle döpas efter Julian. Men då försökte de ju klänga på han den här återanvända brud... Eller den här återanvända dopklänningen, kärvan över buken på Morgan. Så att, men han är på väg ut, förstår du. Och nu har den här jävla Peter Hultqvist, han är ju kommunist ju. Han vill ju stärka försvaret, för han vill ju ha liksom parader på Sergels torg med kärnvapenspets. Han vill ju att vi ska bli som Sovjetunionen.
Peter Hultqvist, Dalarnas egen, ja, en nyupptäckt kan man väl kalla Engelbrekt.
Stalin.
En Engelbrekt Engelbrektsson. Han sa ju om Afghanistan, om insatsen i Afghanistan har varit misslyckad. Ja, vi har haft ungefär 7000 man där sedan 2001. Det har kostat oss ungefär totalt 10 miljarder kronor. Men det kan man ju säga, det har ju varit bra träning för försvarsmakten. Ska vi träna på stackars bönder med stenöken som tillber Allah? Där går min gräns i alla fall.
Ja, faktiskt. Och dessutom så...
Men du tror att Morgan Johansson är på väg ut?
Ja, men sen säger ju Hultqvist och alla hans, de här krigshetsarna, krigsmånglarna, de säger med jämna mellanrum, ja, hade vi bara stannat kvar i Afghanistan 2-3 år till, så hade vi löst det. Du vet, den här vanliga jävla dårskapen, och sen säger det är politikerna som har sabbat för oss. Och Hultqvist har inte fattat att han är ju varken politiker eller militär. Det är bara kommunist.
Hade vi bara stannat i Vietnam hade vi löst de problemen också. Vietnam som är idag en ekonomi i fritt fall under socialistisk regim.
Jo.
Och jag säger inte att napalm, hamburgare och amerikanska ghettokillar med M16-vapen hade varit någon slags lösning. Det behöver inte bli bättre för att amerikanerna deserterar ett land.
Nej, det blir inte. Men Afghanistan tror jag det måste nog kanske. Det är ju en nations födelse med alla de besvär de kommer att ha.
Birth of a Nation, jävla otäck gammal film. Det här är en historisk referens. Birth of a Nation är en riktigt vidrig film som jag tror är totalförbjuden i vissa länder, för den har en rasistisk ton, va?
Jag kan säga att det är ett mästerverk.
Nej.
D.W. Griffith, den moderna filmkonstens grundare, Jonas. Du kan inte sitta här och såga av det med ditt vänstersnack. Alltså, det är en fantastisk film. Sen har den ju rent ideologiskt, rent innehållsligt, vissa problem givetvis, eftersom du? Den skildrar slavtiden det i ett lite romantiskt skimmer. Ja. Men som film betraktat,
Onkel Toms stuga och ser ut som en undervisningsfilm från Skolverket.
Ja, men det är en undervisningsfilm. När jag läste filmvetenskap då ansågs ju både den här och hans senare film, The Clans Man, också vara framstående filmkonst. Dessutom hade vi ju Leni Riefenstahl som ju var Goebbels privata regissör kan man säga, som gjorde Partidagarna i Nürnberg, Viljans triumf, mästerverk alltihopa. Men som sagt, igen, lite svajigt på det ideologiska planet givetvis.
Så här långt in i programmet har vi alltså med oss Hans Wiklund här som är programchef för Sveriges Radio P3. Han är noga med att skilja på verk och person här alltså.
Ja.
Mycket bra, Hans. Jag håller ju själv, nu är det här som
jag tänker alltså
det här
person,
som att pissa i kräftgrytan på midsommarafton, ja. Det här funkar ju inte. Men här är det, Hans. Ja, nej. Jag håller ju Eisensteins pansarkryssaren Potemkin, ja, som den allra största bland filmer efter då, ja, Fäbodjäntan och Björn Skifs strul. Pansarkryssaren Potemkin, det här
absolut.
Har ju filmkonst.
Nej, men du har Eisenstein, du har Griffith, du har Leni Riefenstahl. Alla de här är ju stora. Men när vi skiljer på verk och person, eller konstnär och konstverk, då kan vi konstatera att konstverket är fantastiskt, personen är inte 100%. Ungefär som Yasin Byn då. Fast jag kan säga Yasins inflytande över liksom samtiden och konsthistorien kanske inte kommer bli lika betydande som till exempel Griffith eller Leni Riefenstahl.
Hörru du, om vi tittar på svensk filmkonst, vi har ju Ingmar Bergmans okända barnbarnsbarn i studion då och då. Oliver Bergman som är vår producent. Han har gått ut där för länge sedan.
Och han vill ju aldrig vidgå att de är släkt. Liksom. Han har ju sagt att det är en släkting på hans mammas sida. Men hur nära de är släkt har han ju aldrig sagt.
Nej, exakt. Jag vill ta upp, nu är det riktigt gamla referenser, men du pratade ju om, vad hette han förra veckan? Hörde, Fatty Arbacke.
Ja, Fatty Arbacke, stumfilmsstjärnan från 20-talet som så olyckligt stod på näsan efter våldtäktsanklagelser och sen friade sin 3 år lång rättegång men då var karriären slut.
Han fick ju mängdrabatt och nästan 840 000 spänn i vanligt schysst kokain som var billigt på den tiden i Kalifornien, Los Angeles.
Nej, men,
svenska filmer, vi har ju...
Vad som helst med Joel Kinnaman.
Okej, okay. Är det övervakningskameror vi tittar i? Är det sådana filmer eller är det Snabba Cash?
Mm.
Snabba Cash, det heter ju filmen förresten med din afghanska kompis där, han som blev friad och fick mängdrabatt och allt möjligt.
Ah, ja.
Där kan du snacka om Snabba Cash.
Ja. Ja, det var Snabba Cash.
Alltså, Viktor Sjöström.
Den liran går ju runt med en riktig guldrolex nu nere i Västra Götaland.
Nej, nu blandar du ihop honom med Jan Emanuel, känd ifrån Expedition Robertson som handlar om Alf Robertsons liv. Alf Robertsons svensk Outlaw Countrys kanske pièce de résistance, alltså det största vi har.
Ja, så vänta, du ska du spela musik nu mitt upp alltihopa?
Nej, det ska jag inte göra. Så långt tänker jag inte. Nej, vill man ha musik då får man stå ut med gammaldags
radio. Vad ska vi hitta på nu då?
Nu ska jag hitta på någonting. Jag nämnde nyss Jan Emanuel. Var slog han igenom som innan han skaffade en massa välfärdsboenden för missanpassade ungdomar, HVB-boenden, lyfte en satans massa pengar ur det allmänna?
Han gjorde ju en bra insats i tv-programmet Robinson och sen satt han ju i riksdagen också.
Där har du Expedition Robinson. Och det för mig os. Satt han i riksdagen en fan? Det tycker jag är... Gjorde han?
Fan håller du på med?
Jag håller på och spelar upp någonting.
Nej, det gör du inte. Du sitter och trycker som en pensionär på din telefon.
Jag vet vad du har din G-punkt. Det är därför jag trycker där. Vet du vad jag ska spela upp?
Nej.
Expedition Robinson kommer ju nu, du som är tv-freak liksom mig, Hans, i en kändisversion.
Ja, just det. The Island. Ett brittiskt koncept, ja.
Är det sant? Okej. Okay. Vilka brittiska kändisar var med i...
Ingen aning. Eller om det är ett amerikanskt. Jag vet, det är i alla fall ett format som då liknar Robinson, men det är med kändisar istället.
Just det. Och då har de grävt långt ner i...
Alltså folk som blev kända genom att vara mer vanliga Robinson. Och som ansågs vara kändisar. Typ Robinson, Martin och sådär.
Eller den där varanen som folk käkade av. Han blev ju sen, eller hen blev ju sen programledare för Antikrundan bland annat. Så ja, alla som var med i Expedition Robinson från början blev ju kända. Ja,
och sen Jan Emanuel kanske blev en av de kändare.
Ja, en av de rikare i alla fall. Mm. Och nu ska ju nya kändisar lanseras i det här kändis Robinson. Och då är det färdiga kändisar i The Island, Expedition Robinson, kändisversionen. Mm. Så här sa Maria Montazami till alla vi som är hennes
fans. Ja, hon ska vara med i den här såpan, ja.
Just det. Ja. Problemet för Maria Montazami, denna, ja, vad är hon egentligen?
Västmanlänning.
Ja, hon är västmanlänning. Absolut, hon är en fantastisk, sorglös och fin person. Ibland önskar att jag vore som Maria Montazami, så slapp min hjärna koka på allt skit jag ser runt om i
samhället. Hon är en realitystjärna, hon ser alltid något gott i någon och verkar tycka att de flesta situationer är mer eller mindre bra och det blir trevligt. Hon är väldigt positiv.
Hon ser något positivt i allting. Jag är precis tvärtom.
Ja,
det är ju min
jävla surkuker.
Det är min lott i livet. Du låter ungefär som den där kommunordföranden i Molkom. Hör du? Du får sila snacket här.
Sila snacket? Vad är du? En gammal pilsnefilm är vad du är.
En gammal pilsnefilm. Hörru, så här sa Maria...
Farbror Nilsson.
Farbror Nilsson, det var ju halv alkisen som bodde granne med Madicken.
Ja, det var det.
Och det är ju ett personporträtt av mig.
Men det var Allan Edwall som spelade,
ja,
var det inte?
Ja, fantastiskt.
Salig åminnelse, vilken fantastisk skådespelare.
Allan Edwall som dök upp som ung goss i kortbyxor i Leni Riefenstahls gamla Viljans triumf. Den får ni googla på, gott folk. Det hävdar ju Hans i filmhistoria. Den här kan vi få skit för, Hans, vet du.
Tror du det?
Bland allt det andra vi har sagt i den här podden den här veckan. Vilket avsnitt vi har haft.
Ja, fast jag tycker det är det här hacket på fruntimmer. Man får inte ens säga fruntimmer, va? Det får vi sluta. Det här misogyna skiten, det får vi lägga av med.
Men vad har jag sagt?
Ja, men du har inte sagt något särskilt, men jag tänker, det är ju jag som har sagt, men jag trodde att det var du.
Vet du vad? Din börda är också min börda, för att citera James Joyce. Det du råkar ut för, Hans, det tar jag ansvar för. Jag är bakom dig, Hans. Jag är ungefär 200 meter bakom dig om det blir en fight.
Ja, jag är lite orolig för hur det ska gå för...
Nu kommer någon jävel här.
Nej, det är någon annan. Han har inte med det här att göra.
Ja, men det här DN-podden smyger runt här.
Den där jäveln. Jag tycker deras... han har manchesterbyxor på oss.
Tjena.
Tjena, är du som är Dava?
Det är jag som är Dava, ja.
Jobbar du på DN?
Nej.
Nej, då hade jag bättre gå ut, vet du.
Ja.
Men du ska ta hand om oss nu. Vad fan är Bergman då?
Han sitter i något möte, vet du.
Fan, Bergman har skickat Max von Sydow, kommer
det. Men du, Maria Montazami här när hon ska berätta hur de ska göra i Expedition Robinson.
Gör det äntligen.
Och det är ju fantastiskt.
Do it already.
Maria Montazami verkar inte ha fattat vad Expedition Robinson är. Alltså man får käka ödlekött och tjafsa med främlingar på en öde ö. Utan
myggbiten är
myggbiten. Så här låter när Maria Montazami förklara vad hon skulle göra i Expedition Robinson. Hon verkar inte ha riktig koll för en gångs skull.
Vänner, nu är det så att jag ska åka på filminspelning 3 veckor. Jag vet inte riktigt om hur det här kommer gå. I alla fall så hoppas jag på sol och bad och fin härlig dryck, nya vänner och mycket skratt. Men jag återkommer om 3 veckor, så får vi se hur det har gått.
Herregud,
massor med somriga kramar till er alla.
Kan hon berätta för Maria? Ja. Det är ju inte exakt, det är ju liksom
nej,
inte...
Nej, det är ingen chartersemester hon ska åka på. Klipp till, hon sitter liksom anfrätt av malaria och liksom bensår i en jävla sandhög och äter sjöstjärna eller skogshjärta eller vad det är för någonting. Mobbad av de andra som hon tror är hennes kompisar. Det kommer bli förfärligt ju.
Och på 7000 fots höjd ovanför Maria Montazami flyger det sista planet från Kandahar mot Sverige med en tolk hängande i ena vingen.
Ja.
Det är skandal. Nej,
för dåligt. Du, avslutningsvis bara, vi måste ju följa upp det här ärendet med Sveriges superskådespelare export till Hollywood, Joel Kinnaman. Han vart ju, det är en jäkla historia med den här kvinnan som har anklagat honom för övergrepp. Och nu har hon ju fått ett ombud också, Fritz. Fritz, hon är ju livsfarlig. Hon ställer upp på alla utsatta kvinnor. Men det har varit
Elisabeth Massi Fritz.
Fritzen,
Fritzen, som är ökänd för att fakturera fler timmar än vad hennes... juridisk ombud faktiskt lägger ner på sina klienter.
Absolut, men hon är väldigt fingerfärdig ändå.
Ja.
Liksom. Inte minst när det gäller fakturorna, men också juridiskt. Hon verkar inte få, jag vet inte om hon har läst juridik eller om hon bara hittat på. Men
jag har den djupaste respekt för människor som utför sin profession på ett adekvat sätt.
Ja.
Som till exempel Oliver Bergman, vår producent.
Nej, skit i honom.
Som har den goda smaken att sticka härifrån och skicka in
en hantlanger.
Ja. klokt.
Nej. Men det har ju varit märkvärdigt tyst från kända feminister, så det är ingen som liksom ställer upp på Fritz klient riktigt här, eller målsägaren. Så att det ser lite mörkt ut för det här ärendet. Jag såg Leif G.W. Persson trodde nog att åklagaren skulle slänga det här fallet åt helvete, så vi får väl se lite grann hur det utvecklar sig.
Elisabeth Massi Fritz hade inte tagit sig anfallet om hon inte trodde hon hade en rimlig chans att vinna i alla fall. Hon är ungefär som Djurgården i ett fotbollsderby. Det ska vara en rimlig chans till ett resultat innan man ställer upp.
Inte målsägarbiträde. Det behöver inte alls vara på det sättet. Klienten begär att få Fritz. Är Fritz ledig och inte liksom i någon jävposition, då måste hon nästan ta det, va? Det är ju kutym så att säga bland jurister.
Och framförallt om tv-kameror och media är på, om man sitter och tjafsar och skiten i mindre i litterära poddar som till exempel den här podden, ja. Off Limits.
Nej, men som sagt, om Fritz bara får tala ut i tv och tidningar så är hon supernöjd.
Exakt. Vi lever trots allt i ett pomfritsland som McDonalds brukar säga. Ja. Dava! Du är en jävla bra kille, hör. Jag vet inte vem du är, men tack för att du håller DN-folket ut här. Ja. Det kommer en Manchester-kostymarmé kom hit, vet, och ska berätta hur det ligger till i det här landet.
Ja. Ja, nej, de försöker vi hålla stången så länge vi kan. Vi som sagt, med hugg och slag och fula miner gör vi mot det också. Jonas grimaserade alldeles nyss, de gick ju förbi. Vilken var det? Volodarski som gick här, skavde förbi.
Så... Nej, det var ingen grimage, så jag fick en stroke, vet du. Så funkar det. Ja. Hörru, vi går ut på lite tuffa grejer. Vi har ju kört Outlaw Country.
Vi, blanda inte in mig i din skit.
Vi i betydelsen jag och mina bröstvårtor. Ja. Jag har tagit mig från staden, från landet nu, från landsbygden in till staden. Jag är lite av en taliban. Jag har ägt landsbygden men nu tagit mig in i centrala Kabul och Kandahar. Och här tänker jag spela upp stats-outlaw-musik.
Just det, du tillhör skuggarméerna, studenterna som de egentligen heter. Taliban är ju en student i koranskolor.
Ja, talba är väl arabiska och betyder... Det är ordet student. Student, ja, ja precis. Mm. Snack om
så
student.
De är ju belästa de här också. De ser ut som att de inte kan få ihop 2 + 2, men...
De ser ut som vanliga barbershop-ägare på Södermalm.
Ja, det gör de.
Det är hipsters.
Det är det.
Exakt, hipsters.
Med Kalashnikov.
Vi går ut på lite fin musik. Tack för att du stödja podden Off Limits. Kommentera oss gärna på Flashback. Normalt sett så hör du mig och Hans Wiklund i morgonshowen Morgonrock på Rockklassiker. Men här är det full frihet och vi har per definition både åsikts- och yttrandefrihet om allting utom vad det gäller justitiekanslerns utseende. För första gången i mitt torftiga liv ångrar jag någonting.
Ja, det där var faktiskt jättetaskigt.
Nu kollar jag i backspegeln fast jag ska kolla genom vindrutan. Vi är på väg framåt med den här podden. Vi är en förbannad succé. Alltså, ja. Eller hur, Dava?
Ja, gud.
Jag har känt Dava i alla år. Det är bra kille, vet du.
Du har aldrig sett Korn förut.
Nej, det har jag inte. Men jag har en naturlig lögn. Jag har jobbat som bilhandlare hemma i Vällingby som mycket, mycket ung.
Hård stad. Det är natt i en hård stad.
Det är tufft.
Det är natt i en hård stad och det blir... aldrig morgon, no mer.
Underbart, Hans.
Men är det spirituals? Fick han det ifrån?
Det är från början en negro spirituals.
Nej, man säger inte det där första ordet.
Jo.
Nej, det heter bara spirituals nu.
Är det så?
Ja, okay. Så att... hörrni, vill ni lyssna på podden en dag till?
Tror att det är fler än en som lyssnar på den här podden. Hör du, får du säga.
Hör du, vill du lyssna på podden lite tidigare så går du in på podplay.se och använder appen Podplay som du har nedladdad i din telefon. Och då hör du podden för alla andra så kan du skrävla med nya insikter och kunskaper och olika påhopp som du kan säga är dina fast egentligen Jonas.
Exakt. Podplay-appen hör du Off Limits varje vecka på onsdagar på Spotify, Podcaster, Acast och... Ja, vad lyssnar du på poddar där, va?
Ja, men det är nog... Det är nu jag ska säga Podplay.
Ja, det är nu du ska säga Podplay,
ja. Ja, det har han betalt för att säga. Det känner man, jag har bajs på mitt långfinger här. På Podplay får du podden en dag före alla andra. Tack för att du lyssnar på oss. Allt är inte riktigt på riktigt, men när det är på riktigt då är det förbanne mig på riktigt riktigt, för att citera Torsten Flink. Tack för den här veckan. Vi hörs om en vecka. Stöd oss, sprid oss. De försöker tysta oss. Och nu är DN här, jag visste det.